Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon ska ni vara, eller god morgon på er och välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. Idag ett pärlband av gäster, bland annat prisbelönte kulturjournalisten Gunnar Bolin, Dagens Nyheters sportkrönikör Johan Esk, Samuel Leach Holm är här, Peder Gustafsson ska vara med och berätta om det senaste från Indonesien, Noah Bachner från Expressen kommer hit och ska prata om fotboll, har jag förstått. Och sen så Linn Nordström från Sportbladet som har rest igenom hela Europa, tror jag, tillsammans med Erik Niva, på en sån här fotbollsresa. Bland annat om det ska vi prata. Och sen så kommer vi prata med Andreas Georgsson, sportchef i MFF. Det stormar ju där nere.
Mm, det gör det.
Och folk är lite upprörda. Mm. Välkommen först till dig,
Samuel. Tack snälla.
Det ser ganska bra ut nu för er.
Det gör ju det.
BP-spelaren.
Precis.
Snart allsvensk.
Ja, det hoppas vi ju på. Mm. Men ja, det är få matcher kvar och det ser onekligen bra ut. Ja. Och du får väl se till att ta dig i mål.
Härligt. Prisbelönt kulturjournalist Gunnar Bolin.
Hej.
Hur är din relation till fotboll?
Den är väldigt stark. Jag har årskort på Friends. Jag är medlem i AIK. Jag ser så många matcher jag kan och jag har lyckats få tre barn. Man kan väl säga att i alla fall en av dem är ungefär fanatism på pappas nivå. Mm. Men alla är gnagare. Så att,
och sånt märks ju sen när det är dags för arvsskifte och sådana saker.
Självklart. Ja. Självklart. Man har lite tid på sig, hoppas jag, att ändra sig.
Ja, visst. Johan Esk, ja, krönikör, sitter här och lite trött och det är ju tennis då.
Exakt. Kom hem väldigt sent efter att ha sett Leo Borg gör en imponerande match och vinna, eller vinna om man säger publikens kärlek. Det var väldigt imponerande, tyvärr förlorade han. Men jag tänkte med Gunnar Bolin, den frågan du ställde, det var precis som ditt program, vad heter det, Kulturlivet brukar inledas. Hur ofta tänker du på?
Ja, just det.
Så där kunde du ställa så här, hur ofta tänker du på AIK? Det skulle vara
varje faktiskt, dag,
ja, hela tiden. Varje minut.
Och hur ofta, eller så här, vi vet ju att, eller vi som känner till dig vet ju att du gillar ju vintersporter och det är, alltså det
jag drömde om att jag åkte längd för några nätter sedan. Mm.
Och det här
det var väldigt mjuk snö.
Det var det?
Ja, i drömmen.
För det här är roligt, för att det var någon gång när vi satt och diskuterade och du gillar verkligen att ge dig ut med ja, på tur som man säger i Norge. Alltså åka längd så. Och jag kan ju inte med det riktigt.
Men då hade du behövt åka ut för.
Ja, det är det som är grejen. Ja.
Men det var, jag har mest åkt ut för mitt liv, men ja.
Utföra är ju, ja, det är ju farten och sådär.
Ja. Men är du därmed, du gillar inte längdskidåkning aktivt motståndare?
Nej, det är jag inte. Jag står inte på barrikaderna mot längd. Däremot funderar jag på mot skidskytte.
Ja, okej. Okay.
Är inte skidskytte det absolut roligaste i den alpina världen?
Du slår ihop flera grejer till en. Ja. Det blir oseriöst.
Jag kollar ju väldigt lite vintersport generellt. Men om det är någonting som ändå kan liksom kittla lite, det kanske är skidskytte.
Nej, men då måste du lära dig alpint. Det är grejen.
Jag tror jag aldrig kommer komma in i det där. Men
vet du, Wolfgang Pichler sa, när jag intervjuade honom, vi har gjort lite sportjobb sådär vid sidan om emellanåt. Och då sa han att det stora problemet med alpint är att inte ens bisittan bredvid vet om vi har ett jävligt snabbt åk innan mellantiderna kommer. Det går inte att se.
Den där är rolig. Diskussionerna som kan vara liksom så här, sluta chansa. Alltså, ja. Det kanske ser snabbt ut, men det är inte snabbt nu.
Men det som för mig då, som om man säger allmän sportjournalist, när man började bevaka mer framförallt längdåkning och jämförde med hur fotbollsspelare arbetar, så vad blev det så slående liksom, att för längdåkare så är det ju ett dygnet runt liv verkligen. Och så träffar man, det här var ju framförallt kanske då i början av 2000-talet när man pratade med fotbollsspelare, då var det liksom någon träning, sen gick man och fikade, det var rätt intressant att höra. Men nu pratas det om när Martins Fuentes Hammarby gör något revolutionerande, att de har spelarna på Årsta hela dagen. Man känner att, ja, varför inte?
Exakt. Och rent generellt så är det ju, om man ska liksom jämföra olika sporter, så är det ju att, inget ont om dig. Alltså de som är längst ifrån och har liksom ett vettig liksom relation, om man antingen till media eller till, ja, till sitt utövande, så ligger ju ni längst ner på listan, känns det som. Alltså väldigt möjligt. Bortskämda.
Ja, så är det mycket möjligt. Jag har faktiskt, när jag var liten så spelade jag alla sporter och älskade alla sporter. Nu är jag extremt begränsad i bara fotboll, så jag har dålig koll egentligen på hur bra de andra är i media eller hur bortskämda eller inte de andra är, men det förvånar mig inte.
Vi återkommer alldeles strax till den inhemska fotbollen. Som ni vet, som har lyssnat på Fotbollsmorgon och följer nyhetsflödet, så var det för några veckor sedan en stor läktarkatastrof i Indonesien. Över 100 personer döda, ett antal hundratals skadade i den här läktarkatastrofen. Där polisen fick mycket kritik för sitt hanterande genom att spruta in tårgas som ledde till panik där många då klämdes ihjäl. Och jag tänkte att vi ska på något sätt försöka följa upp det här med Peder Gustafsson som är kvar i Sydostasien för SRs del och denna morgon med här i Fotbollsmorgon. God morgon, Peder.
God morgon på er.
Vad är det senaste runt läktarkatastrofen och den utredning egentligen då som skulle sjösättas direkt när det här hade hänt?
Ja, men den första rapporten från utredningen kom för några dagar sedan, och där visar det tydligt att det är polisen som har gjort fel i och med att man sköt tårgas inne på arenan. Och i stort sett vad den här rapporten visar, det är att polisen hade ingen som helst kontroll på vad man gjorde inne på stadion. Och det har visat sig att det var inne på stadion och runt om stadionområdet så fanns det nästan 2000 poliser och annan säkerhetspersonal. Och det är klart att där bland dem så finns det väl en del som inte vet riktigt exakt hur man ska bete sig. Utöver det, så här långt så har man åtalat 6 personer. Det är både poliser och arrangörer som har åtalats för att man har inte lyckats hålla sig till standard när det gäller FIFAs regler när man ska arrangera fotbollsmatcher. Och så igår kom Indonesiens president Joko Widodo med det kanske lite överraskande beskedet att stadion där matchen spelades, Kanjuruhan-stadion, den ska rivas och ersättas med en helt ny stadion som då ska följa FIFAs säkerhetsregler punkt och pricka. Och det där kommer precis samtidigt som FIFAs chef Infantino var på plats i Indonesien för att kolla lite grann på säkerhetsläget inför det kommande U20-VM som ska avgöras där nästa år.
Det stora grejen efteråt var ju inte att arenan var felbyggd, utan det var ju att polisen använde tårgas. Tror du att det kommer bli någon förändring i polisens sätt att hantera liknande situationer?
Ja, det måste det bli. Den vrede som finns i Indonesien mot polisen och deras agerande under den här matchen, det går nästan att ta på. Och dessutom är det så här att, bara för att ni ska få lite bakgrund, så är det så att den indonesiska polisen har under flera år dels varit, på något sätt har de alltid jagat fotbollsfans och liksom nästan muckat lite grann med supportergrupperna. Och utöver det så har den indonesiska polisen ett rykte i landet som är, alltså det är under all kritik om vad folk tycker om polisen. Så därför så är man nu väldigt på polisen, och de måste göra någonting för att dels måste de bygga upp förtroendet hos fotbollsfansen men också hos folket överhuvudtaget. Så att någon förändring måste ske.
Mm. Härligt, tusen tack för den rapporten, Peder. Får vi ändå säga ett kraftfullt agerande, riva arenan. Det är lösningen på problemet där borta. Tack så mycket för den här gången, Peder.
Se höstens bästa matcher med Telia sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia sportpaket ger dig all sport från Telia och C More, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Du, det är ju så att vi har fått en ny statsminister. Officiellt efter besökt kungen så är han numera officiell statsminister Ulf Kristersson. Och han berättade under gårdagen hur hans M, L och KD-ledda regering kommer se ut. Och det stod ju återigen klart att Sverige inte kommer att få en renodlad idrottsminister. Vi har nu suttit här och pratat ganska mycket om hur mycket fotbollen berör. Hur många som engageras inom fotbollen och så vidare. Hur kommer det sig att vi har en kulturminister och inte en idrottsminister, tror du, Gunnar?
Emellanåt har det inte varit en renodlad kulturminister heller, men frågan är intressant. Och det är klart att det finns väldigt många som inte håller på med idrott som då säger att det där verkar sköta sig självt och vad ska vi hålla på med det där, och det är bara en massa bråk och huliganer och annat. Men jag menar, jag tycker att det är skandalöst. Jag tycker att det är väl Oskar Månsson på Fotboll Stockholm har skrivit jävligt bra om planbrister och sånt där i Stockholm. Hur svårt det är för föreningarna att ens ha plats för alla som vill spela. Och man behöver inte vara utbildad socionom för att fatta att det är så viktigt med idrotten. Och det är ju det som snarare idrottsministern ska ju inte primärt se till att det blir bra tifon på arenorna, utan idrottsministern ska ju se till att det finns möjligheter för idrotten att växa och också se vikten av idrott. Och då tror jag, med risk för att låta lite pompös och där, men i dessa tider med de problemen som finns med ungdomskriminalitet och med gängvåld och så vidare, så tror jag att idrotten är bara viktigare och viktigare och viktigare. Och jag tycker att det är rätt, när jag läste de här Oskar Månssons genomgångar, man blir ju jävligt upprörd över hur det nonchaleras. Och nu har ju sossarna i Solna sagt att de ska försöka se till så att det blir bättre möjligheter för AIK att bygga ut och ha fler planer. Är det valfläsk? Kommer det att hända? Är det något som man tänker att det är många miljoner, det väntar vi lite med, det är nog inte så viktigt. Men jag tycker det är jävligt tråkigt att vi inte har en renodlad idrottsminister.
Vad tänker du, Johan?
Nej, jag tycker att det är bra att vi inte har det. Jag tycker att det blir en tankevurpa där, för att idrotten går in i så många områden och en idrottsminister skulle inte kunna besluta saker själv. För det är frågor som ligger i olika departement, om det nu är justitiefrågor eller om det är finansfrågor. Dessutom så finns det någon tanke om att en idrottsminister skulle liksom peka ut riktningen åt idrottsrörelsen, men det får en idrottsminister inte göra, för då blir det ministerstyre och det får man enligt internationell idrott inte syssla med. Vad Sverige däremot behöver, det är ju, jag tror också det finns en risk att om vi fick en renodlad idrottsminister skulle statusen vara så låg så den personen skulle stå där och knacka på dörren hela tiden. Hallå, kan vi få komma in här? Vi behöver prata om det och det. Nej, men vi har inte tid om det. Det är någon annan viktig grej i budgeten. Däremot behöver idrotten en sjukt stark minister som driver idrottsfrågor. Och högst upp behövs det en regeringschef som förstår idrottens viktiga roll i samhället. Och vår vän Sean har ju redan gjort gigantiska självmål på det, för det här haveriet som var i fredags när man lite ad hoc kastade ut så att vi ska satsa på de största ligorna i hockey och fotboll. Ja, och sen då
Vad är det du går igång på, just att de ändå går ut och pekar ut att vi tror att det är bra att vi satsar på de högsta ligorna för att de är någon form av lok, är väl deras tanke, eller?
Jo, men det väckte den naturliga frågan, hur då? Och Jakob Forssmed som blev idrottsminister, han fick ju den i knät igår och han sa ju mer eller mindre ordagrant att det där var ju bara något de sa. Det var ju en slags populistisk pajsmet som blev liksom politiskt självmål. Och det pinsamma med det tycker jag med att om vi är nu, idrottsrörelsen har 3 miljoner och då är det ungefär 3 miljoner som har engagemang i idrotten. Om det står då några politiker och är så slappt, pratar så slappt om idrotten, då riskerar man ju att tänka att, men är de lika slappa på andra områden som de ska vara bra på? Mm.
Men tror du då inte om de skulle ha en idrottsminister, det är det man drömmer om alltid med. Jag menar, kulturministern visste ju ingen vem Parisa Liljestrand. Nej. Det var ju inte precis så att man sa...
Jag har en
men den grejen som du och många efterlyser med en idrottsminister, det är ju precis det jobbet en RF-ordförande ska göra, en SOK-ordförande ska göra, fotbollförbundets ordförande ska göra. Så, och då blir det så att vad ska RF-ordföranden göra om man har en idrottsminister? Och då riskerar det bli det där ministerstyret vi inte får ha.
Fast det är uppenbart, tänker jag, ett problem med... för det är så lätt att man bara landar i just idrott. Men om man breddar det till folkhälsa, alltså hälsoaspekten. Och ser liksom att vi måste göra någonting åt ohälsan i landet. Och liksom att man bundlar ihop det, elitidrotten och bredden, hälsa, sjukvård. Alltså att det ligger någonstans där. Känner jag att man... det du säger nu med planer, ja visst, man kan landa i den enkla och säga att AIK har problem, men egentligen så är det ju jag tror att vår framtid har problem. I förra veckan i måndag så mina kids spelar fotboll här i centrala Stockholm, så var de på en tillfällig plan som är byggd på Norrmalm. Den ska ju försvinna sen när Hagastaden är färdigbyggd.
Jo, Stadshagen tar de ju bort också.
Tar också bort.
Kristineberg tar de bort.
68 barn var på fotbollsplanen samtidigt och hade träning. För att det finns inte fler ytor. Alltså, och två utav lagen är 11-mannalag som var där. Ett utav lagen var där 9-manna. Och sen var det 7-manna och liksom hela vägen ner till verkligen så här fotbollsskolan, alltså knatteskolan. Och man bara känner på de förutsättningarna. 68 barn på en fotbollsplan som tränar. Och det är en tillfällig. Så att det är liksom att lösa infrastrukturen för idrott. Och det är ju hallar, det är friidrott, det är simhallar. Alltså alla de delarna. Och det känns nästan som att det måste vara på liksom, riksplan nu. För att krisen är totalt i storstadsområdena.
Hela Hammarby Sjöstad byggdes ju. Då, när den byggdes så glömde man bort. Det fanns inga idrottsytor i hela Hammarby Sjöstad från början. Men därför det du är inne på, det är ju naturligtvis idrottens stora grundfråga. Och därför tycker jag ändå det trots allt lite bra, eller det är bra att den här då Forsmed som får idrotten i sin portfölj, att det ligger under socialdepartementet. Han pratar väldigt mycket om folkhälsa, så det tror jag nog är ganska rätt, bättre än att det ligger på kulturen, för det är ju nyckelfrågan. Jag tycker politiker kan liksom sätta regler för kommunen att ni måste tillhandahålla de här ytorna för om ni har just så här många invånare.
Nu är det alltid problematiskt att prata om Ryssland i dessa tider, men det var ju ett VM 2018 och där hade jag förmånen att resa runt, så man såg egentligen hela landet som var fascinerande på sitt sätt. Hur det skiftar och sådana saker. Men en sak, oavsett om du landade längst ut i östra, i Katarineburg eller du var i Kaliningrad, så fanns en sak som hängde ihop som var ganska fascinerande, att i alla nybyggda områden så fanns det stor lekplats, utegym och fotbollsplaner eller annat, alltså bollsport, basket och sådana saker. Och till slut så frågade jag Marcus Johannesson liksom, hur kommer det sig att det är så? Ja, men det är lag på det. Att om du ska bygga ett nytt bostadsområde område, så måste du även bygga för idrott och hälsa.
Du behöver ju inte ens ha en skolgård till en skola i Sverige. Det är ju helt bizarrt, alltså med hela alla friskolor som poppar upp och som inte har, jag menar, gymnastiksal.
Nej, exakt.
Det är ju ett skämt. Ja. Utan då får de ju sätta sig på en buss till närmsta park och ha sin, eller så får de ett kort på ett gym.
Ja, eller så får de låna någon annans gymnastiksal lite längre bort. Men jag pluggade också till lärare, så att jag tycker det var intressant det du sa med mer gängkriminalitet och ungdomar som behöver röra sig. Jag lyssnar också väldigt mycket på svensk rap och känner många som känner väldigt folk som kanske är lite inne i fel kretsar, men där säger de ju väldigt mycket uttalet, det var antingen fotboll eller rap som var viktigt för mig, och skolan var inget alternativ, vilket jag tycker är väldigt tråkigt, för skolan skulle såklart vara ett alternativ för alla, men där vet man också att fotbollen samlar ihop väldigt, väldigt mycket folk, och den hetaste diskussionen av alla i det politiska läget inför valet var väl gängkriminaliteten, och vill man verkligen få bukt med liksom ungdomar som kanske rekryteras in, så kanske man ska ha dem på ett annat håll, och då har fotbollen då som väldigt ofta engagerar de här också, att det är kanske där man ska försöka liksom få in dem ännu mer, om det är liksom med fler tränare eller med liksom fler planer, fler alternativ till att spela boll liksom. Att de ska roa sig och umgås på annat håll.
Men det är som David säger där med 68 pers på fotbollsplan, ja, det bör absurd. Ju sägas med hög röst flera gånger i veckan.
Det är vardagsmat, för jag var under 10 år ledare i en innerstadsklubb eller Storessingen Och det kom
inte
ju,
riktigt innerstan,
det räknas innerstan i fotbollskretsar. Det gjorde att då kom då Djurgården, Karlberg, alla klubbar, eftersom det var plankris i resten av stan. Så då var det ju ofta det, men vi kunde vara 8 lag på en 11-mannaplan. Mm. Det intressanta blev att fotbollsträningen blev ju helt annorlunda på ett ibland bättre sätt. Det blev mycket mer smålagsspel, vi tvingades till det. Så att, men man ska inte tvingas till det. Att ha, om man säger, försvar mot anfall i 11-mannaspel. Det är många fotbollsspelare som aldrig har gjort det en hel uppväxt. Nej. Det är helt sjukt. Det enda gången man tränar det är matchsituationer.
Ja, och jag pratade med en ledare då. Man blev lite nyfiken för jag tyckte att hur bedriver man en verksamhet på det här sättet? Så jag gick bort till en 11-mannatränaren. Då sa han så här, nej men det är problematiskt. Det var hans liksom så här, svar på det hela. Och då sa han, men laget, och så här, men det är första året vi är på 11-manna. Och vi har inte en enda gång haft en träning på full plan. Alltså inte en enda gång.
Sen, men sen behöver man inte komma så himla långt ut från Stockholm så ser det annorlunda ut. Liksom jag var uppe i Sigtuna för något år sedan. Jonas Eriksson och Niklas Wikegård i Sigtuna. Man ser den idrottsanläggningen där.
Ja, tyvärr. Jag kommer därifrån. Och det är helt sjukt. 8000 personer eller 10000 personer bor där. De har fler planer där ute på det här prästängsfältet än vad är i centrala Stockholm. Enköping samma sak. Ja. De har ju en fotbollsplan per invånare typ. Så att det är ju det som stad och land. Man måste liksom någonstans börja grotta i det. Och jag tror att det är livsfarligt om alla sitter och säger att nästan konstaterar så här är det. Jag tror att det måste förändras. Och i synnerhet ett folkhälsoperspektiv. Och svensk idrott som alla sitter och håller på var fjärde år när det är OS eller mästerskap. Och det är väl någonstans, är det här, även nu att man säger att, eller Forsmed säger att de bara kastar ut det här. Men finns det någonting i det Johan Persson ändå tog upp då om att stärka högsta ligorna? Finns det ett behov utav det som du ser? För högsta ligorna är kanske inte då politiskt liksom inblandade, men har de någonting? Har de spanat fram någonting?
Jo, men det ska inte politikerna. Vad ska politikerna göra? Jag kom på en grej. Det är ju så, du kan ändra skatteregeln, ändra artistskatten kanske, så du kan ta hit utländska spelare på ett annat sätt. Annars har jag svårt att se, hur ska politikerna göra fotbollsallsvenskan starkare? För det handlar ju om att få in mer pengar i den ligan. Jag har väldigt svårt att se det.
Faktiskt. Vi har väl redan skattelättnader för utländska spelare?
Jo, jag vet. Men om det skulle bli ännu mer. Liksom, det var typ så. Ja. Annars är det svårt att se. Sen, visst, alla vill väl att allsvenskan ska bli mer slagkraftig och att hockeyn ska bli. Men då pratar vi mer kanske, göra arrangemangen ännu mer säkra. Men det känner man också, där jobbar ju klubbar och polis mycket och kanske trots allt åt bra håll. Även om det har varit en backlash i år. Så att, nej, det var inte fel att de sa det. Det som var fel var att man förstod inte vad de menade.
Nej.
Vad var syftet med det där? Och det visade sig att det var ingen större syfte. Utan...
Nej, rolig grej.
Ja,
sparka lite på Jan Andersson.
Exakt, eller det kom lite också, out of the blue.
Men just det här, att en grej jag tänkt på är ju även i nyhetssammanhang, alltså lite finare nyhetsredaktioner och nu i det här fallet, att det är ganska helt okej att kokettera kring sport och idrott. Lite så här, men tänk om någon, om Johan hade skämtsamt sagt om någon annan ansvarig, någon annan position, att liksom det här är dåligt. Hade det flygit, tror ni? Nej, alltså Johan Persson då pratade jag om.
Nej, det hade inte gått. Han hade ju kunnat säga lika uselt som Dramaten har spelat sista året.
Exakt, hur hade det gått?
Det hade nog blivit en stor jävla frågetecken kring. Men det är väl också, det är ju populism som Johan säger. Det är ju någonting som alla kan förhålla sig till. Det är väldigt många som vet vad han talar om.
Mm.
Men jag kan tycka det
här
koketterande...
Är det inte Richard Huber, är det inte det? Han brukar väl ha lite problem med sina filmer, eller hur?
Ja.
Han har ju väl släppt någon ny...
Ja, det ser som ingen superhit.
Den heller.
Jag tror inte det går jättebra, nej.
Nej, men det här hade varit rimligt om de hade tagit upp någon som kämpar inom kulturvärlden. Ja. Alltså, men man tänker att rimligt om de hackar på Janne Andersson, så är väl Richard Huber någon som man skulle kunna...
Ja, i så fall. Men jag tror inte det... Alltså, det skulle ju förefalla helt bizarrt.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Men en gång när politikerna verkligen gick ut och lovade något, det var ju när Reinfeldt, var det hans första regeringsförklaring, stod verkligen och sa tydligt att vi ska jobba för att Sverige ska få hit fler internationella mästerskap. Det var ju en tydlig grej.
Mm.
Han var lika tydlig med att säga nej, nej, nej varje gång sedan idrotten försökte få mästerskap.
Mm.
Och det var ju helt sjukt, för det där, det fanns ju svart på vitt. Ja, men ni har ju sagt det här. Och sen bara, ja men inte just nu, och nej vi har inte råd, så att... Det var i alla fall ett tydligt löfte. Sen att det bröt så tydligt.
Men nu har ju Stockholm tagit upp konkurrensen lite grann med Göteborg som evenemangsstad. Och de söker ju evenemang till Stockholm. Är det en bra väg att gå för att liksom få igång intresset, tror ni, runt sport i stort? Eller kan det skapa liksom ett ökat tryck att liksom sportfrågor hamnar högre upp på agendan? Eller blir det tvärtom att nu har ni fått era mästerskap? Alltså
det verkar ju inte så. Man tänker det enorma ökade intresset just för fotboll och fotbollsallsvenskan. Och jag menar, där vi befinner oss idag hade ju förefallit helt omöjligt för 20 år sedan. Eller ännu mer 30 år sedan. Och det är ju trots att, EM 92. Hur mycket lok de här stora turneringar. Ja, jag menar, fotbolls-VM får vi ju aldrig. Vi kan ju inte gå ihop hela Norden och söka fotbolls-VM heller. Så att EM... Det är väl dam-EM som är snack om nu.
Vi kommer att ha handbolls-VM i Sverige och där ska vi spela en hel del i Stockholm. Ja. Och jag tror ju ändå att det där är bra. Det engagerar, man ser bara liksom vad de här stora loppen, det kan vara Lidingöloppet, Vasaloppet, vad det gör med de lokala föreningarna. Du tvingas engagera dig och du märker då att det är kul att engagera sig. Liksom att det är ju...
Men det är ju också intressant, det är ju en helt annan diskussion med de här sporterna där landslagen är väldigt stora men där man har svårare att få riktigt mycket publik, alltså i storstäderna, men det finns ju Kristianstad och andra ställen där handbollen då går otroligt bra. Men sen finns det ju sporter där jag menar, man kan se på längdskidåkning, om man skulle sända ett SM i längdskidåkning jämfört med de enorma tv-siffrorna som det är när det är kupper på vintern.
Ulricehamn har ju lyckats med någonting, för de har ju jättemycket folk. Och liksom, där finns det ett område där det finns ett intresse, men de har också skapat ett evenemang som gör liksom att folk tilltar sig, och det är jättemånga som åker dit. Och sen är det klart att om man börjar liksom pinpointa alla som står längs Vasaloppsspåret så blir det många. Men jag tycker det är intressant rent generellt det där med att vissa sporter inte flyger i vissa distrikt. Men på landslagsnivå alltid nästan har, liksom, eller på tv, som många som tittar på.
Men det Gunnar är inne på med landslagen, det är ju damfotbollen. Jag har tagit upp det, jag jämförde damfotbollen med lite handbollen. Så där, att det är otroligt stort drag runt landslagen när det är mästerskap. Men i seriespelet så blir det inte samma
tryck. Där det lunkar på.
Liksom. Ja, i damansvenskan finns ju ändå förutsättningar med att liksom, Hammarby, AIK, Djurgården nu och även BP upp. Eller så där, liksom, det skulle kunna bli, men det ligger så långt efter. Medan däremot när damlandslaget spelar, då är det liksom minst eller kanske ännu större intresse än när herrlandslaget spelar.
Mm.
Och det behöver ju inte vara fel, utan det kanske bara är att i vissa sporter så blir det landslaget.
Kan det hänga ihop också med att på damsidan klubbar som var bra när jag växte upp, Älvsjö till exempel, de finns inte. Jitex, de finns men de är inte där uppe. Att i herrfotbollen så har man haft en relation med topplagen under så pass många år. Det har skapats en rivalitet mellan klubbarna på det sättet. Att det kanske, slarvigt sagt, rättas till nu när MFF är på väg upp, Blåvitt är på väg upp, Elfsborg är på väg upp, alltså att Norrköping är på väg upp. Så att det blir klubbar som går upp mot varandra som vi känner igen. Alltså vi vet var liksom rivaliteten ligger här. Jag har svårt att se liksom konfliktytan mellan Eskilstuna och Vittsjö. Alltså den, jag förstår inte om det
finns. Vittsjö är inte så. Jag vet inte hur många invånare Vittsjö har.
Nej, exakt.
Det är fantastiskt
men,
att de spelar
där de gör. Ja, men de spelar där de gör. Och då blir man så här, vad är det som kittlar mer runt klubben? Och jag tror att det är ju rätt många sporter, så tror man att det är sporten bara som har gjort sporten stor. Men det är ju inte det. Det är ju inte allsvenska fotbollen som är herrallsvenskan så här pass stor som det är, utan det är ju subkulturen. Alltså allting som är runt omkring.
Och att det tar så, jag menar, det är ju alltid, det är i vissa kretsar lite uttjatat, men man kan se på Häcken och så kan vi jämföra med Gais och Örgryte. Om de skulle komma upp i allsvenskan så skulle ju säga så här, så har de högre publiksnitt än vad Häcken har. Åren går och det kommer fler och fler och tittar när Häcken spelar. BP är ju ett annat exempel som ju liksom är, jag menar, det brukar ju vara så när man frågar BP-spelarna så har de ju alltså på ungdomsnivå så har de ju väldigt sällan
och även på seniornivå, förstår jag.
BP som sitt favoritlag, och det är undligt med hur sådana här traditioner. Jag undrar om Grimsta liksom skulle bygga ut och ta 15 000 och BP skulle spela i allsvenskan. Kanske inte ens efter 15-20 år skulle det märkas. Sådana traditioner är ju otroligt intressanta. Mm. Hur otroligt djupt det sitter.
Jag tror det måste börja via familjer som måste heja på BP i så fall. Det är ju verkligen svårt också. Vi har ju några verkligen tappra supportrar som är med. Och vi, jag tror att för att förändra, eftersom det finns så mycket konkurrens bland supporterskapet i de tre stora klubbarna i Stockholm, så är det svårt med familjer, som du säger, du är AIK-are, dina barn blir AIK-are, deras barn blir AIK-are, och det är väl så det måste vara. Du måste, alltså vi har ju, vad är det, 4000 spelare i BP, men det är väldigt, väldigt få av de ungdomsspelarna och deras föräldrar som hejar på BP. Och det är väl där man måste liksom...
Och i Göteborg är det verkligen, jag vet inte hur oroliga de är i Gais och Örgryte, men vart efter åren går, om de liksom kommer att ha kvar möjligheten att även de, om de skulle komma upp i allsvenskan, snitta på åtminstone, säg, 12-15.
Det är fascinerande med Häcke, för jag vet inte hur många, det låter som att vi är så himla gamla, men det känns som det var väldigt länge sedan jag var nere och gjorde något stort reportage om det där, hur nu ska Häcken bli hela Hisingens lag, och ni vet det värvade sin Stig Töfting, danska gamla hjälten och sådär. Men vad svårt det är för dem att få det att flyga ändå.
Ja, liksom. Det är jävligt märkligt.
De har spelat bra fotboll, haft en bra organisation, gotiga kupppengarna i ryggen och sådär ändå, men jag tänker på det här med BP, det är väldigt fascinerande, för att på ungdomsnivån, då är ju BP liksom den stora rivalen för väldigt många. Laget alla vill slå, alla har en relation till, lite hatkärlek till, och så blir det på seniornivå, då bara dör de känslorna.
Ingen bryr sig.
Det är väldigt fascinerande, liksom att, ja.
Jag har ju mina barn i handboll och har börjat jobba upp ett hat mot Skuru. För att alltså, de är som ni är, BP.
Jag är gammal Nackabo, så jag vet precis hur det är med Skuru.
Och de är ju, alltså, de är verkligen liksom handbollens svar på fotbollens Brommapojkarna. Och man får höra saker som liksom, kör över nu de jävla, alltså vet, från Skuruhåll, liksom, de är 7 år, du vet, att har det lugnt, inte mycket kör över här. Men sen så typ tänker jag liksom, Skuru, när man satt hemma och kollade på något så här slutspel i handboll, så dök de upp, kände ingenting. Det var bara på ungdomssidan. Alltså de har ju verkligen blivit det du beskriver runt Brommapojkarna där.
Men om jag får vara lite så tråkig och leka en Mats Knutsson light och dra in i politiken igen,
kört.
Det verkar inte vara riktigt heller, vad ska jag säga, fint, men att någon politiker verkligen står upp och pratar om att jag tycker idrott är väldigt viktigt liksom, och att prata om, och det tycker jag är synd. Det skulle man vilja se mer. Jag menar, vi har haft väldigt idrottsintresserade politiker, Thomas Bodström, men jag tror man får gå tillbaka ganska långt bak i tiden när det fanns då sådana som var så kallade idrottsminister som drev, men det skulle jag vilja se liksom, att folk som vågar verkligen, nu är det så här lite, ja, jag gillar att spela innebandy på fritiden, och som vi pratade, då ska det vara lite putslustigt, men att säga att, ja, men för mig är idrotten viktig, för mig och min familj är det superviktigt, och därför är det viktigt för landet, det skulle jag vilja höra mer tydligt liksom. Och Ja, det
varför
intrycken
det,
av Jakob Forssmed, de är i grunden positiva, men problemet är ju hur mycket tid kommer han ha för idrottsfrågorna.
Men varför tror du inte att det är någon som gör? Alltså...
Väldigt bra fråga, jag tror vi är tillbaka till det, i Sverige så har det inte sett riktigt liksom viktigt, liksom fint, och kanske i grund och botten är det här med att vi står på två ben, vi ska vara bredd, vi ska vara elit, vi ska vara folkrörelse, vi ska vara industri. Och då blir det lite kanske, vilken del vill vi driva?
Men jag tror också, jag måste säga, jag är imponerad när Micke Damberg står eller sitter 5 platser från mig på Friends med en 3-5 öl i handen och AIKs halsduk och skriker med i ramserna. Jag tror att det finns vissa inom regeringen eller så som säger att är det där riktigt bra för oss liksom, att man är fan och verkligen, han har ju intervjuats, jag kommer inte ihåg det var Vår Värld eller söndagsintervjun, men han har ju intervjuats om sitt, alltså hur viktig fotbollen är för honom.
Ygeman, som också var idrottsminister under en period, är ju också liksom djupt nere i sportträsket. Han landade in i det andra laget i stan då.
Och Reinfeldt också med sina starka Djurgårdssympatier.
Och basket, där, som han ju...
Exakt, och där med Reinfeldt är ju sagt att han också är sugen på att söka ordföranderollen i SvFF. Att han liksom jobbas upp där. Skulle det på något sätt, om det blir en före detta statsminister som landar in i Svenska fotbollförbundets styrelse, eller ordförande där, skulle det kunna öppna upp att liksom, intresset för frågorna blir större?
Kanske, alltså det är ju alltid bra att få in kända namn. Jag menar, Karl-Erik Nilsson var ju en kommunpolitisk pamp liksom.
Förvisso då, men från Emmaboda.
Jo,
ingen bryr sig om Emmaboda.
Men han kunde reglerna. Men det är ett väldigt intressant spår det här med att just nu igår hoppade Mats Enqvist av också, så du är alltså ledig post som generalsekreterare i SEF. SOK söker 2 höga ledare. Fotbollförbundet söker ledare.
RF.
RF söker ledare. Så att det är bara liksom, ja men vi sitter fyra här, där har vi fem jobb.
Vem, vad ska man väl ta?
Kom och plocka på dem.
Ja, exakt. SEF vore rätt smutt att ta.
Ja, ja det tror jag.
Och kanske det som är lättast att styra utav de där. Sitta som ordförande för RF. Jobbigt och försöka få det.
Och mycket diplomati.
Ja, och fotbollförbundet sitter med också rätt mycket i knät på distrikten. Ja. Alltså att man måste förstå i den rollen att där sitter man inte för eliten, utan där är det för fotbollen är stort.
Mm. Exakt, och det är det som gör svensk idrott och fotboll fascinerande trots allt. För att om vi är tillbaka till en fråga som är jättestor i Emma Boda, det kanske inte är det som är flygande bengaler på Tele 2.
Nej. Och det ska man bära med sig när det röstas om, de stora klubbarna lite starvigt pratar om vad man vill göra på nästa årsmöte eller vad man vill driva igenom och sådär, så måste man förstå att det är 14 klubbar eller något liknande i högsta serien och det är 14 till i eller om det är 16 till och med. Så det är 32 lag som är berörs utav dem och knappt inte alla där när det gäller bengalfrågor eller annat, utan svensk fotboll är väldigt mycket större än de lagen.
Där är en annan grej. Jag tycker det är väldigt härligt så länge som svensk fotboll kunde leva och vara bra längre upp i åldrarna. Liksom när man var för några år sedan och fick en så här att U19-landslaget, så här, då såg man klubbar från hela landet. Nu är det nästan bara elitklubbar eller utländska klubbar. Det går längre och längre ner i åldrarna och det tycker jag är lite halvtrist. Liksom. Att förut kunde spelare vara i sin lokala klubb längre och som 14, 15, kanske 16-åring få ett stort ansvar i ett A-lag. Mm. Det tror jag kunde vara väldigt utvecklande istället för att hamna bara bli en del av ett liksom ett större liksom fotbollsmaskineri. Jag vet inte vad du nej, har du spelat BP hela tiden?
Nej, jag spelade BP hela tiden.
Djurgården också.
Ja, som ungdomsspelare.
Men det är stora klubbar du har varit i.
Ja, jag är från Åkersberga, så började IFK Österåker då, som heter, men där var jag fram till jag var kanske 10, sen var jag ett år i Djursholm och sen så
Thomas Lagerlöf därifrån, va?
Kanske när, jag har ingen koll. Och sen så ringde de olika stora klubbarna. Och gick till spelade Djurgården som ungdomsspelare. Men jag har spelat med väldigt många spelare som har tagit de olika vägarna, vissa via akademier och vissa via A-lag, och jag säger inte att något är rätt eller fel, för jag tror att det är extremt individuellt. Jag säger bara att det, för mig så finns det en tydlig distinktion med vilka som är, jag tycker det är ganska lätt att se vilka som är skolade i ett akademimönster och vilka som är skolade i en A-lagsverksamhet eller vad man vill kalla det.
Hur ser du det?
Det är extrem skillnad i spelförståelse och i teknisk funktionalitet, skulle jag säga.
Till vilken sida frågar jag?
Jag skulle säga att pro-akademierna, om jag ska vara helt ärlig. Det är min erfarenhet och min känsla att när jag spelar med spelare som är fostrade i akademier så finns det ett visst sätt att förstå. Jag skulle inte säga att utbildningen är så stor i de stora akademierna. När man spelar med olika spelare så är man har en annan förståelse för spelet och den tekniska funktionaliteten, att du kanske man ska inte alltid ta emot bollen på ett visst sätt, men att det finns en kanske naturlig mjukhet i att man tar emot bollen och man passar, hur man ser spelet lite mer likt. Sen så differ det såklart på spelkompetens och liksom intelligens och allt det här, men vissa spelare man har spelat med A-lagsverksamheter när man blir äldre som är skolade på helt annat håll, om det är, jag vet inte, Huddinge eller Motala eller vad som helst, de kanske mer har varit inne på det här lite mer rejäla spåret, att man kanske spelar på en gräsplan i yngre ålder som har varit lite sämre och därmed får liksom behövt bygga i att jag jobbar med kroppen på ett helt annat sätt för att skydda boll eller så här. Jag tycker att den skillnaden, eftersom alla akademier spelar ju på konstgräs främst, så har den skillnaden för mig blivit ganska, ganska påtaglig. Att jag tycker att det är stor skillnad om du kommer från akademi och spela med spelare eller om det inte är det i hur du spelar.
Men det intressanta med det är ju att om man ett går igenom vilka har blivit bäst i världen i olika sporter, så är det väldigt få som har gått organiserat och gått den riktiga vägen som alla ska göra. Men kolla systrarna Williams till exempel, hur pappan tränar på ett annorlunda sätt, och ta Messi, hur han spelade liksom en annan typ, alltså som ung, det var ju inte organiserat på det sättet, utan man spelade
du
mycket fotboll.
Blev rätt bra i sin trädgård.
Exakt.
Ja, men är det inte också att det är de som blir de här superstjärnorna är också såna jävla supertalanger?
Jo, men alltså dels det, men jag tror också att så här att det som, om man för tidigt ner i åldrarna, i min tanke, blir ta bort det som är kul. Alltså jag tror att rätt många av de här Ronaldos, Ronaldinho och alltihopa, när de har stått på sina, liksom, i sina områden de har varit och spelat, har inte varit att så här tar emot en boll. utan att det är spela mycket, leka mycket. Alltså du vet så här, att det ska vara roligt. Det jag kan känna emellanåt man ser längre ner i åldrar. Och så står vuxna och liksom pratar om liksom så här pulsering. Ja, men det ska vara taktiskt och det ska vara ditt. Då ska vi bara lära sig att ha kul. Lära sig att spela. Och jag läste om Erling Braut Haaland och hans liksom resa upp till toppen. Upp till 10 års ålder. Var en gång i veckan så var organiserad fotbollsträning.
Kosovare pratade om det hur mycket hon lärde sig att spela med sina brorsor och de andra killarna. Liksom. Att spontan fotbollen var ju det som skapade henne. Mm. Det ser man ju i hennes spel mycket.
Och det är att komplettera träningen du får sen vilken väg du väljer. Jag säger inte att något är bättre än andra, men att komplettera det med att jag spelade också extremt mycket fotboll utanför liksom det organiserade. Det tror jag är extremt viktigt. Och det är ju kul. Men för mig var det även kul att tävla. För mig var det kul att vara bäst på träning. Eller bäst på match. Eller göra flest mål. Så att man tycker ju olika saker är kul. Vissa tycker det är roligt att bara komma ner och snacka lite med kompisarna. Och röra på sig lite. Och det ska verkligen finnas väldigt mycket verksamhet för det också. Mm. Medan andra tycker att när jag är här nere. Då vill jag vinna och då vill jag bli bäst. Så att man tycker ju olika saker är kul även som barn. Men med det sagt tror jag att. Det som är extremt viktigt är att du spelar fotboll med dina vänner eller med folk på, om det är en konstgräsplan, grusplan eller en gräsplätt. Det spelar inte så stor roll. Ta 2 träd som mål. Alltså att spela den fotbollen. Det är ju där du dribblar, det är där du håller på. Alltså, så mycket bolltouch som du har du inte någon annanstans. Och det är inte så farligt om du tappar bollen om du spelar 2 mot 2 med 2 träd som mål. Nej. Utan då får du glidtackla någon bakifrån, det är så det ser ut.
Och gärna med fördel Hoffman. Stenhårt. Vi pratade ju om en stökig herre precis, eller i hans land, Putin och Ryssland. Jag tänkte att vi ska knyta an till någon annan. Du har ju skrivit bok. Och det är klart att det finns en fotbollskoppling i din bok.
Ja, det, på några ställen lyckades jag. Det är ju en... Boken heter Bibliotekarien i Magdeburg. Det är kosserier och essäer från min tid som journalist på Sveriges Radio. Mm. Jag vet inte om du tänker på Hitler och
yes,
hans...
Ja.
Jag var ju krönikör då på fotbolls-VM i Tyskland. Och nu kan det sägas, det är helt bisarrt. Hela fotbolls-VM så hade jag bara carte blanche och resa vart jag ville och göra vad jag ville.
Fri roll på mitt fält.
Ja, precis. Som inte sportredaktionen gjorde. Så jag var inte lika mycket på Sveriges match. Jag såg Paraguay-matchen, men annars så försökte jag hålla mig på andra ställen. Och då var jag bland annat i Nürnberg. Och Nürnberg var ju lite taskiga såna här vibbar vad det gäller nazisterna med partidagarna. Det var där de gick i de här snörräta leden och det var koreograferat i mass... grupperingar och det var ju Albert Speer, arkitekten, som hade ritat hela stället. Och där var då det match mellan Iran och Mexiko, då skulle jag skriva en krönika. Och då, man är ju tacksam att internet finns, och då körde jag runt där på internet ett tag. Då upptäckte jag att Hitler hatade fotboll.
Mm.
Det är ju kul när man själv gillar fotboll.
Ja, jätteroligt.
Är man ju glad. Det var ju för att Hitler skilde då väldigt hårt på alltså det som var den engelska överklassens lekar. Och då var det värsta han visste. Det skulle vi fan inte hålla på med. Utan vi skulle hålla på med boxning. I och för sig, det håller man på med en del i England. Men det skulle vara gymnastik. Väldigt snygg gymnastik. Och det skulle vara friidrott. Det där jävla springandet efter en boll. Alltså det var ju helt ointressant. Och det gick ingen vidare för tyskarna då i OS 36 heller. Men det blev ju inte... Då kan man liksom fundera lite kring detta. Vad makthavare... har liksom för förhållande till idrotten.
Mm.
Putins kärlek och inte minst Lukashenkos kärlek till hockey och sånt där är ju...
högst påtaglig.
Väldigt påtaglig. Ja. Och jag var i Sochi när Putin kom in på invigningen på arenan där och alla applåderar. Det var en helt bizarr utställning nere i Sochi stad. Det är sånt där jag letar efter när jag ska göra krönikor. Som handlade om staden och då står det så här med... Det är Putins Ryssland, man är lika stolt över tsaren som man är över Stalin. Man är stolt över allt där Ryssland,
med,
där Ryssland var stort och
starkt. Storryskt
är bra, allt. Och då står det liksom att här har de stora makthavarna åkt på semester. Nikolaj den andra, Josef Stalin och Vladimir Putin.
Mm.
Liksom. Helt obesvärat liksom att stå i det. Alltså,
Och även hur han byggde upp sitt... Alltså, det här var egentligen det var inte mycket till område innan han bestämde sig för att nu ska vi...
Spränga upp lite järnbanor upp i bergen. Och, nej, det var helt...
Och så bygger sitt... För jag blev, utan konstig anledning så blev jag fast i Sochi under VM 2018. Några dagar för mycket. Och då blir man så här, man måste börja åka runt och kolla. Och då blev jag så här, men sen man ska försöka ta sig upp mot hans... boning och ser liksom, hur bor han där? Det var ju, man kom inte så nära innan det kommer män och liksom ge mig, ja men du vet det där, jag räknade till tre.
Men de här, mästerskapen Gunnar är inne på, jag har också intressanta män, kopplingar där liksom med idrotten och nationalitet, för VM i Tyskland som jag bevakade hela, jag tycker det var ett fantastiskt VM att bevaka, men det var ju första gången som de vågade tyskarna visa, ja. Vågade visa sin nationella kärlek efter kriget. Det var så här, efter några segrar så var det så här, kan vi börja vifta med tyska flaggan? Liksom? Är det okej? Det var väl också sista gången Tyskland firade en bronsplats. Liksom, bara, det här gör vi aldrig mer. Men sen var det från Sochi OS ett starkt minne där. Det är när jag står på den skidstadien där Kalla gjorde sin spurt och allt det där. Och så har man plötsligt så här urvrål från alla. Bara, och så bara, vad är det som, kollar man på storbildsskärmen? Jaha, Putin står här på läktaren. Och det är det där man måste förstå när man liksom pratar sportswashing och allting. Att i vissa länder så är idrotten och de här mästerskapen, det betyder så mycket. Alltså, du var väl också på OS i Peking 08. Mm. Det var en helt otroligt märklig situation att ungefär 5 minuter innan invigningen, det var ju ett presscentret av vad som, om man säger, hela Stockholmsmässan, plötsligt så här bara töms allt och alla unga volontärer bara rusar ut. Och vi gick ut också för att titta mot himlen. Och den glädje och stolthet de känner när de ser fyrverkerierna, det kan vi sitta och raljera över. Men alltså det var ju glädjetårar. Mm. Och då förstår man att okej, det är så här mycket ett OS betyder för, citat, den vanliga kinesiska befolkningen som har köpt statens propaganda. Det är det liksom vad det är sportfrågan
för mig. Men apropå det, för båda ni har ju varit runt på mästerskap och då blivit då att ni behövde resa till rätt stökiga länder. Och varje gång så har vi fått berättat för oss, det här är bra långsiktigt för demokratiseringsprocesser och annat då. Hur går det att tanka runt Qatar nu?
Den där grejen dog helt för mig 08. För 08, då sa man inför Peking att, och då var ju Kina lite på rätt på det, väg. Ja. Men efter OS så blev det ju bara pang. Och om vi kollar på efter Sochi OS, var det då man bara några veckor senare gick in och tog Krim? Och nu väntade man ju precis...
Nej, det var Georgien. Man gick in i Georgien.
Det var något land ryssarna gick in i direkt efter OS. Och samma sak här. Här visste ju, visade sig efter att alla visste att så fort OS är slut kommer de gå in i Ukraina. Mm. Så att, nej men det där att idrottens mästerskap skulle göra någonting i demokratiprocessen, det är fullständigt nonsens.
Och hur går det att tanka kring Qatar och den diskussionen som är runt
att det är det? Fruktansvärt att den där decemberdagen 2010 när Ryssland och Qatar fick 2 mästerskap samma dag är ju liksom bland de svartaste dagarna i fotbollshistorien. Men vad man ska komma ihåg i historiens vingslag är att Qatar var inte en stor grej, utan det var att Ryssland fick det. Det var så här, vad fan, får Ryssland ett mästerskap till? För då hade de haft väldigt många. Att Qatar också har haft en väldig massa... Det gick lite under radarn då, faktiskt. Mm.
Men jag tror ju att... Alltså, det är svårt att säga om ens... Alltså jag känner ju väldigt lite entusiasm inför detta fotbolls-VM, men... Vad hade jag tänkt om det var sommar och om Sverige var med?
Exakt.
Så det är ju inte så himla lätt. Nu känner man det där... Är det fjärde advent som finalen spelas?
Ja, det är en läromkring.
Det är liksom sådär.
Nej, men det är precis och det är som Norges bojkottshot. Det var inget snack om att de skulle bojkotta vinter-OS, för där har de jättemycket relationer med Kina. Liksom det var lax. De slutade köpa lax och då började Norge hjälpa Kina med idrott istället. Men också här, hur hade det blivit om Norge hade gått till VM? Hade det blivit någon bojkott eller inte?
Det
intressanta inte blir också, vi sitter här nu och tänker, ja men... VM känns iskapten. Ja, men när det börjar dra ihop sig och när matcherna spelas, kommer vi känna då, som ändå känner i slutet av Champions League, trots att det är Gazprom alla som pumpar in pengarna, så vill man se matcherna. Mm.
Men bara avslutningsvis då, men när man kollar ut så det känns som att vi sitter ganska ensamma i den här båten där det är den här kraftfulla kritiken mot Qatar.
Verkligen. Det är ju en grej uppe för oss liksom i... citat, den upplysta världen. Som exempel, vi har ju ett internationellt sportjournalistförbund som heter AIPS. De har ju stort sett haft klippkort till Qatar och har olika kongresser och grejer. Nu så sent som i somras så skulle de ju dela ut priser då till fotografer. Var la man det? I Doha. Det var ju så här, de skandinaviska och många andra europeer, vad håller ni på med? Dit kan vi inte åka. Mm. Medan då många förstår inte frågan. Och ja, men så sent som bara för någon månad sedan så fick Saudiarabien, asiatiska vinterspelen, det ska gå i en stad som ännu inte är byggd. Bara en sån sak. Och att de ens
Är det den här staden de ska bygga som ska kosta 500 miljarder dollar?
Precis, och som ska se ut ungefär som Las Vegas. Som en enda,
och det ska vara glas eller spegel, vad det nu är. Och där inne ska det vara olika. Ja. Det ska vara någon lyxresidens. Har du sett den?
Nej, jag hoppas att jag ska se det.
Ja. Det ser helt sjukt ut. Mm.
Är det fascinerande sidospår där? Den där mästerskapet ska ju gå 2027. Den har inte börjat bygga staden än. Jag åker varje dag förbi Lille Essingen. De har ett bygge och då står det så här. Det ska vara färdigt 2029. Man känner bara, okej, det är skillnad på länder på länder. Men också att Saudiarabien ens funderar på att söka fotbolls-VM visar ju att okej, de måste ju känna av att det ens är möjligt.
Mm. Ja, och helt, eller alternativt helt immuna mot den kritiken som snurrar runt. De är ju så här, vi fattar ingenting.
Det var det som var så härligt med Hockeyförbundet också, när det hade varit jättemycket snack om Ryssland. Vad gör man? Då ger man Belarus något ungdoms-VM där. Men då blev vi alla helt galna, så de bara drog tillbaka. Okej då.
Alltså, så här, taktlösheten mellanåt är ju häpnadsväckande. Får man ändå säga. Men vad härligt det var att få med er denna morgon. Vilka vinner SM-guld till slut, Gunnar?
Det är ju förstås AIK. Alltså jag är ju alltid, jag kommer optimist ända till det rent matematiskt är omöjligt. Men det, seger ikväll och sen går Bayern på några minor. Och, nej, jag tror väl Häcken, men jag har ju någon liten förhoppning.
Ja. Det som är fotbollen vacker, man ska alltid ha en liten förhoppning.
Ja, det är ju så.
Jag har ju suttit hemma med, det är ju så härligt nu när man sitter här i fotbollsmorgon, man kan vara helt transparent med vilka man håller på. men jag har ju suttit hemma under 10 senaste omgångarna, för att AIK hade ganska lätt, alltså relativt lätt sista matcher, och så var jag så här, men Djurgården kommer gå på miner där, AIK kommer vinna den här, och så kommer den här Degerfors, det var ju 3 poäng, det var liksom inritat, så min kalkyl har blivit liksom lite jobbigare, men om allting stämmer så vinner AIK med 58 poäng, kommer de ta hem allsvenskan med, och då är det 2 poäng före, eller 1 poäng före tvåan. Härligt, tack så mycket.
Tack så mycket.
Nu är det dags för kvällens höjdare som presenteras i samarbete med Telia och ATG. Och som det är höjdarmatcher denna kväll på Telia-spelaren då, som man givetvis sitter hemma med, så på kanal 9/Discovery+ så är det AIK mot BK Häcken. Mm. Satt inte ni och pratade om Djurgården precis mot Häcken? Är det nästa omgång, eller?
Djurgården har kunnat spela.
De har spelat.
Djurgården-Malmö
var det, precis.
Häcken-Malmö kommer också.
AIK-BK-Häcken, klockan 19.
Varför inte kvällens bästa match med? Real Madrid-Elche.
Real Madrid mot?
Elche.
Elche, går på Simor, va?
Ja.
Ja. Den faller lite
eller bort Real, tror jag,
I Liverpool West Ham, som också känns intressant, och Manchester United mot Tottenham. Så att, återigen så är det liksom en midweek där man redan tidigt förklarar för folk att jag stänger ner den här kvällen. I need to work.
Strykt.
Ja, eller säg till kidsen så här, kom inte in i rummet, jag sitter och jobbar.
Mm. Men han 9 sover väl kidsen?
Nej. Nej, de har energi som gör att det är helt omöjligt att få dem i säng där. De har tydligen fått en genpool från deras pappa som inte är helt kosher.
Nej, jag förstår.
Så att jag lever med mina egna problem.
Ja. Det är min vardag, det vill jag inte höra mer om.
All right, men det här är matcherna som vi plockar ut, plus då att Real Madrid spelar ikväll på, som är viktigt då för dem som är ja. Typ Samuel.
Ja.
Men det är ändå en bra match, tänker jag.
Ja.
Och sen har du ditt spel här då, som du har funderat lite grann kring.
Ja, verkligen. Jag tycker jag fick till det jättebra idag.
Mm. Vad har vi?
Under till AIK-Häcken-matchen.
Ja.
Under 3,5 mål i matchen.
Ja, det låter rimligt.
Det låter ju rimligt. Ja. Det är med på. Jeremy är för mål.
Mm. Den tror jag inte på.
Jag tyckte liksom
mållös i 4 matcher. Jag tycker att han går ganska tungt.
Finns det skadebekymmer där?
Jo, men då blir det ju voidat, tänker jag. Så att antingen, det är ganska...
Alltså, det blir voidat om han...
Exakt.
Och även om... Och det är inte så, då, han måste vara borta på matchtruppen. Det är inte så att om han sitter bänk den matchen... Så
jag tror att man inte hoppar in. Det handlar om.
Mm. All right. Nej, men jag känslan är ju att de håller på mörkar runt Jeremejeffs skada.
Mm.
Att den är värre än vad det är.
Mm. Ja, men då har man ju den brasklappen.
Ja, precis. Mm. Så då är det pengarna tillbaka. Eller går den första då? Alltså,
bra fråga just nu.
Ja.
Dåliga svar.
Ja, det är det.
Nej, men jag gissar på att den första går ändå, så att säga. Så att det är nog så att de tar bort oddset på Jeremejeff och ger om kupongen till att du bara ska under 3,5 mål.
Ja, ja men härligt.
Mm. Jag tror på det.
Som alltid måste man vara 18 bast. Och om man har problem så finns stödlinjen. Man måste vara 18 år och över. Och sen så finns stödlinjen.se. Det är inte så att du måste vara 18 år prick för att spela. Men...
då hade bara du kunnat spela här inne.
Ja, exakt. Mm. Den enda som är ung. Jag vill landa in i någon form av nyhet igår från England. Att det ryktas om att Steven Gerrard eventuellt är på väg att få kicken. Och Thomas Tuchel.
Ska han till Villa alltså?
Pratas det om.
Känns som ett lite för stort steg ner. Även fast de har ju ett väldigt bra lag. Och de har ju ägare som investerar både mycket och ganska bra spelare kan jag tycka. Så känns det som ett lite för stort steg ner statusmässigt än från Chelsea eller?
Åh fan.
Jo men ja. Det är ju inte för att du är på Chelsea.
Men å andra sidan så
att snacka det som Juventus tidigare. Det kan man ju ändå förstå i någon slags liksom storklubbskontext. Att man går från PSG till Chelsea, Chelsea till Juventus. Och tippar man vidare i karusellen. Men ner till Villa, då går han in några hyllor.
Ja, det pratas ju om att han även kopplats upp med det engelska landslaget. Det man ska säga om Aston Villa är ju att de hör ju hemma i Englands näst största stad.
Mm.
Och sitter inne med den kanske vackraste utav exteriörer på en fotbollsarena.
Mm.
Som du kan se. Och lyssnar du på min härliga övergång? Apropå att resa och se mäktiga arenor.
Så var de här på El Clasico?
Exakt, wow. Så var Linn nere på El Clasico i helgen. På en arena, Santiago Bernabeu. Som är hur cool som helst, eller hur?
Under ombyggnad, ja. Men ändå väldigt, väldigt mäktigt.
För du reser ju runt på olika sätt. Vad har varit den häftigaste liksom, upplevelsen?
Tänker du nu när vi var i Spanien, eller tänker du överlag?
Ja, överlag.
Vad vi har varit på. Oj, vad svårt. Det var ju coolt när vi såg Preston, Blackburn Rovers. Det tyckte jag var... kändes jävligt äkta.
Mm.
Tänk att komma nyss från en klassiko och sen droppa Preston Blackburn Rovers som det coolaste. Alltså, det får mig till Real Madrid hjärta att gå i kram på något sätt. Ja. Men mäktigt såklart.
Ja,
och
ja.
Anglofilen där blir helt kär och varm i hjärtat. Mm.
Förstår jag.
Men det är två helt olika upplevelser.
Ja, men om du ska försöka liksom ställa dem mot varandra, att gå på liksom, Preston är väl Championship eller, eller är det League One? Championship är det.
Mm.
Och det är ju verkligen, där får du den brittiska kulturen på ett helt annat sätt.
Mm.
Kontra då El Clasico så kanske är liksom det största och ett av de mest kommersiella mötena liksom i världen.
Mm, mm. Om man tänker då när vi var i England så blev det ju en del, alltså där man känner sig delaktig i fotbollen, att man känner sig mycket mer meddragen. Likadant som när vi var i Bilbao i helgen också på San Mames, och då är det lite samma känsla att man blir liksom engagerad på ett annat sätt. Men sen när man är då på Bernabeu, då blir det mer känslan av att fotbollsvärlden är så extremt stor och att folk har flygit liksom över hela världen för att se den matchen, och man kan få lite mer så här att man är från en liten stad i Sverige och nu är jag på den här läktaren och alla kollar på den här matchen. Mm. Och då blir det en annan, lite mer svindlande känsla. Och båda två tycker jag är väldigt tilltalande, men väldigt, väldigt olika.
Mm. Vad tänker du relationen med där du är? Om man säger... Ja, men det blir ju en annan typ av fotboll.
Komma ut i Grimsta också.
Ja, exakt.
Det har varit.
Käka på pizzerian.
Ja, precis. Nej, men jag tycker att det är, för det första, kan man söka det här jobbet? Det verkar ju helt som helst. Det hade jag gärna gjort. Men för det andra så, det... Jag tror att om man bara tar parallellen till att spela på Grimsta och på de här, jag har ju varit på Bernabeu några gånger och lite andra arenor, och jag tycker att det är, alltså, man ser ju också hur snabbt det kan gå ibland, inte kanske från Grimsta dit, men det går liksom från, vi hade en spelare från förra året som gick från, nu spelade han bara 7 minuter i liga, man gick ändå från division 1 till liga, att någonstans så är den här drömmen hela tiden att någon gång kanske få spela på en sån arena, kanske lite långt att gå till Real Madrid nu som 25-åring, men att någon gång kanske få spela på en sån arena i något sånt lag hade varit helt enormt. Och samma mest kan jag tänka mig är, det måste varit galet eller?
Det var en ren upplevelse. För att det är väldigt, så här, väldigt fin stad, engagerade supportrar utan att bli kanske så här brittisk risiga liksom. Så att det var, nej men jag ville ju flytta till, jag vill ofta flytta till de städerna där vi är, men Bilbao var, och samma med sig, för de har byggt om den så kändes det ändå inte alls så här nytt och plastigt som det kan upplevas, utan det var väldigt, väldigt smakfullt byggt.
Som Real Madrids rymdskepp som snart kommer. Men jag tror de kommer mycket ändå. Jag ska dit.
Det blir ju ett rymdskepp på det sättet.
Det är, med det är
liksom,
ju.
Jo, men de har ändå kvar arenan, ligger där arenan så är, ligger. Så, är. Så att det är ju det värsta, eller värsta ska jag inte säga, det är ju inte alls värst. Men det här med all, det är rätt många nya moderna, alltså nya arenor helt enkelt. När de bygger så lägger de lite grann utanför stadskärnan.
Yeah.
De ser nästan likadana ut allihopa. Det är som om det har gått på en så har det gått på väldigt många utav dem. Så därför är det ju de som ändå är inne i stan. Alltså där man känner
att det finns. Men samma mest är också ombyggd.
Ja, den är ju ombyggd. Ja.
Men ligger ju ändå på... Ja, men på samma plats, och det är ändå liksom Pussasgatan upp dit, och det var, nej men det var inte alls en upplevelse av att det var liksom nybyggt eller att det kändes inte äkta, utan det var, och det kan också vara för att själva klubben och staden liksom är så grundat.
Ja, så extremt lokalt förankrat, men också så att de har ju fått ett extremt uppsving med den nya arenan med damfotbollen där också, som är väldigt fullsatt hela tiden, och jag förstått som, alltså de har ju väldigt stor liksom stort engagemang både kring herren och damerna.
Sen är ju speciellt i Spanien att de inte har en bortasektion liksom, att det är bara hemma.
Nej, det är så stökigt. Alltså, man bara, men, jo, eller det roliga är ju, har du sett bortasektionen på Camp Nou?
Nej, men
det, hörnet,
ja, men så är det ju, så var det ju på Bernabéu. Ja,
i en liten bur typ så de står där uppe. Och det är ju, just på Camp Nou så är man ju väldigt, väldigt långt bort från planen när man blir placerad på den positionen. Noah Bachner, välkommen hit.
Tack. Sorry att det tog tid.
Nej, det är hur långt.
Det var inte mitt fel. Nej. Det var SL som vanligt.
Ja. Jag tror du brukar cykla ibland.
Ja, men nu hade min tjej tagit cykeln så nu fick jag vänta 15 minuter på tunnelbanestation. Sånt händer.
15 minuter.
Sånt händer i Moldavien och Sverige.
Ja, i rusningstrafik, 15 minuter.
Underhållsarbete och tidigare stopp.
Och han reser
varje gång den
från söder, det är inte riktigt Stockholm. Nej. Det är en annan, det är en annan.
Varje gång den tickade ner till en minut så hoppar den upp till fyra igen. Ja. Alla stod där och bara...
SL-minuterna är roliga. Vad är bästa fotbollsresan du har varit med på, eller varit ute på?
I jobbet?
Nej, bästa totalt. Livet, ja. Där är så här, men Linn, det är ju hennes gig. Hon åker runt och kollar
svårt att undvika.
Ja, precis. Hej, vad jobbar du med? Nej, reser runt och kollar fotboll och betalt för. Wow. Ja. Vart reser du? Det är bra ställen.
De roligaste fotbollsutredningarna jag har haft var när Newcastle låg i Championship. Det var bortamatcher med Newcastle i Championship var det absolut roligaste jag gjort. Derby och Doncaster och något annat ställe.
Mm. Var innan den moderna fotbollen omfamnade Newcastle.
Ja, har vi någonstans i skärningspunkterna kanske. Ja. Championship är inte riktigt lika. Det är lite annorlunda.
Varför började du gilla fotboll en gång i tiden?
Det är så långt tillbaka så jag knappt kommer ihåg det. Men det fanns inte jättemycket annat att göra där jag kommer ifrån.
Var kommer du ifrån?
Ifrån Valje.
Från?
Valje.
Valje?
Jag ser så litet. Det ligger mellan Bromölla och Sölvesborg.
Okej.
Okay. Liksom
inte jättemycket, men nu, när du sa Sölvesborg så har jag koll. Men,
ja, mellan Skåne och Blekinge.
Ja, fullt koll på det.
Ja. Det fanns inte jättemycket annat att göra där än att titta på fotboll. Vi såg extremt mycket fotboll, både så här lokalförankrat, och man satt hemma och såg mycket fotboll också. Så jag har alltid vetat att jag skulle jobba med det. Sen var det bara frågan hur många roliga år jag skulle ha efter studenten innan jag började plugga.
All right. Och de roliga åren fortsätter.
De roliga åren fortsätter, jag ska inte klaga. Nej. Jag ska inte göra.
Hur bestämmer ni vart ni reser?
Det är lite...
För jag skulle säga det, för du jobbar på Sportbladet, ja. Jag har sagt det någon gång tidigare, så att det är liksom i deras regi när du jobbar, som du reser runt på fotboll.
Exakt, exakt. Får betalt av dem.
Ja, exakt. Sjukt jobb.
Ja.
Nej, men det är där det är häftiga matcher. Där det är många matcher på en rätt så koncentrerad plats. Fast nu var det ju inte det i Spanien, för vi korsade ju och sen åkte vi tillbaka igen ner till Madrid. Men det är matcherna som avgör mest. Och sen kan Erik komma med två olika alternativ, och
Erik Niva.
Erik Niva. Mm. Med två olika alternativ. Och då man märker rätt så lätt vilket är han kanske brinner för lite mer. och vem är jag och säga till. Liksom. Utan jag litar ju jättemycket på honom där.
Det roliga är att allt här i livet så finns det en som har en uppgående trend och en som liksom har en nedgående trend. Så det blir intressant att se när ni möts och du säger så här: sorry Erik, det blir hit vi åker.
Då vet banbrytande jag. Avsnitt.
Exakt.
Ja, men, ja. Men så kan det bli med som att det är jag som kör. Som att Erik inte har körkort. så kan jag göra exakt vad jag vill egentligen.
Det är bra.
Mm. Det blir så även i deras podd då när han Håkan börjar prata och sen Erik slutar prata och bara kör reklamen. Det kanske där
är det.
Nu ska inte vi. Utan det är väldigt, alltså det är väldigt.
Ja, ni kunde inte vara med på det. Skämtade lite för de jobbar tillsammans allihopa. Men vi andra kan fortsätta och tycker det är väldigt roligt med Håkan och Erik. Så här är det. Noah, du har skrivit en artikel om regeringsbesked om att man ska stärka högsta ligornas konkurrenskraft. Genom ett särskilt projekt inom ishockey och fotbollen. Kort bara, vi har ju pratat lite grann med Esk och Bolin. Vad tänker du kring det?
Det här beskedet, eller den här punkten, den är fortfarande väldigt oklar. Alltså det står ju i det här tidavtalet att de ska ha särskilda projekt för att stärka högsta ligornas konkurrenskraft. Och det räknar man väl, de specificerar inte om det är herr- och damfotboll, men jag gissar ju, och herr- och damhockey, men jag gissar att det är båda två.
Vilka projekt tror ni att de tänker sig att de ska sjösätta?
Ja, men det där var ju det de folk började spekulera i på en gång. De fick ju frågor om det, men då hette det ju helt, då var det ju mycket mer diffust. Då började ju Kristersson prata om att det här var en signal om att de tog idrotten på allvar och sådär. Så att det var ju väldigt svårt att förstå vad de tänkte sig. Många som reagerade blev ju rädda för att de skulle ge sig på RF och 51%-regeln. Jag tror inte att det är det mest sannolika. Jag tror det mest sannolika är kanske nya skatteregler. Eller rimligt att de gör andra subventioneringar av saker så att klubbarna eller elitfotbollen eller elithockeyn har råd med nya saker. Men sen kan man ju fråga sig, det var ju också många som lyfte det, kan vi fråga sig om det inte liksom finns en vits att kanske prata om breddidrotten och trycka in pengar underifrån i gräsrötterna istället för bara elitlagen. Liksom.
Mm. Du, vi började ju att beröra det som hastigast lite grann, att det kommer bli stora förändringar på olika positioner. Du tweetade om det igår, om inte jag har helt fel. Ibland så är jag där ute.
Mm. Innan du tar bort.
Innan jag tar bort.
Ska vi dra det tillbaka.
Vet du, det är så genialiskt gjort att radera sina tweets. Därför att jag hamnar inte i läget. Så här skrev du för x antal år sedan.
Nej.
Men vad har du för brintid på tweetsen?
Det kan vara en minut ibland.
Va?
Ja, ja.
Det är bara dopatom.
Ja, nej, jag
tror att man spyr galla och sen tar tillbaka.
Ja. Mm. Nej, men jag spyr väldigt sällan galla. Mm. Det är min grej. Jag är väldigt sällan dum eller taskig mot någon. Utan det är positiva saker. Typ någon är till geni eller rätt så.
Och det är ju någon
som... Det var länge sedan jag spydde galla på... Det har jag slutat med.
Ja.
Men du, att Mats Engqvist kliver av. Mm. Vad tror du att det betyder för svensk fotboll? Inte svensk fotboll utan elitfotbollen här.
Svensk elitfotboll har väl kanske, tycker jag i alla fall, gjort intryck av att funka bäst de senaste åren. Alltså de har vuxit starkt ekonomiskt och som organisation har en ganska stort förtroende bland klubbarna, tror jag. Tycker även nu, de är ju liksom de har ju vuxit ikapp sig själva lite grann och utvecklat en del grejer. Så att jag tycker att de har haft en ganska hygglig utveckling under hans tid där. Han är ju högste tjänsteman, så att den som ersätter honom blir mest ansvarig för arbetet. Nu är Simon Åström ganska ny ordförande också. Men så måste man se det i sammanhanget också av att fotbollsförbundet ska byta ordförande och RF ska byta ordförande. Och här är ju liksom...
Och så hörde jag nu två höga positioner i SOK också.
Ja, det är det också. Ja, precis. Ja. Och så får vi en ny minister med ansvar för idrottsfrågor. Så att det är ju såklart att det kan komma jätteförändringar. Men mer än någonting annat. Förbundet ska lägga en ny strategi nästa år. Jag tror att liksom... Den förbundsordförandens position är viktigast av allt. Jag tror att i SEF finns det ganska starka strukturer runt den som blir en ny generalsekreterare. Det är svårt att lägga om kursen med tanke på hur de har jobbat och hur det har gått för dem de senaste åren. Utan jag kan gissa att det liksom på ganska många sätt kommer fortsätta i samma riktning. Fotbollsbundet är det ju mycket mer. De hade ju en strategi som löpte från 2018 till 2022. De ska presentera en ny nästa år. Och de ska byta ordförande och SEF ska byta generalsekreterare. Alltså allt det här på något sätt innebär ju att det är ett skört läge. Därför att det finns en hel del personer som är ganska oroliga för processen av val av ny ordförande framförallt.
Vad är det som är skört? Alltså
att det måste bli bra. Att ja, Sverige,
vad är de kritiska? Alltså,
oron är väl att, det pågår ingen kampanj, ingen process för att välja en ordförande. Det är ju ett gäng kandidater som finns någonstans i bakgrunden. Ingen person har uttalat att de vill ha positionen. Det är mindre än ett år kvar till valet. Och klubbledare man pratar med i Sverige är ju liksom, säger ju att de vet ingenting om det här. Och jag kan ju sakna alltså en valrörelse. Alltså att någon lägger fram en vision och säger så här. Ja, att svensk fotboll ska fungera framöver. Och därför borde jag bli ordförande. Men det, så är det inte.
Varför tror du att det är så?
Jag tror att det är fast. Jag tror dels att läget nu är med kandidaterna. Att de, en del av dem vågar inte säga att jag vill ha det. Därför att om de inte har stöd så måste de packa tillbaka sina nuvarande jobb.
För det är ju många ändå som vill ha det.
Ja, det tror jag, absolut. Mm. Det vore ju okonstigt annars. Det är ju den mäktigaste positionen i svensk fotboll. Och den andra grejen tror jag att det finns en del kandidater som är mindre kända. Som skulle de kliva fram nu och säga jag vill ha det, så skulle de inte ha något stöd. För att folk skulle fråga, varför ska du ha det? Så de skulle först behöva distrikten bakom sig innan de säger någonting. Och de andra är då att de behöver kanske veta att de har stödet innan de... Men det, jag vet inte, jag tycker ju väldigt konstigt som det funkar, de här processerna. Att det är så himla liksom, mycket bakom stängda dörrar på något sätt. Att sen kommer det någon kandidat och så är det förutsatt att alla ska rösta på den.
Reinfeldts namn har ju dykt upp.
Det var ju framförallt i SEF-diskussionerna när Simon Åström valde ordförande där, tror jag.
Ja, och för SVFF väl.
Ja, jag har inte hört honom så mycket nu, men...
Niklas Carlén.
Hans namn figurerar.
Ja, som är vd i MFF.
Just det. Jag tänkte att jag känner igen hans namn, men...
Jag tycker det är bra att vi bara slänger namn på dig.
Bra namn.
Linn Nordström.
Figurerat.
Figurerat.
Hon har för bra jobb.
Exakt.
Det är svårt att byta position.
Tillbringar för mycket tid utomlands. Hon är aldrig där.
Nej. Du, vi ska alldeles strax ringa upp Andreas Georgsson som är sportchef i MFF. Om ni ska börja liksom på något sätt försöka identifiera deras största utmaningar nu som klubb. Givet ja, men, truppstrukturen, årets resultat i allsvenskan och så vidare, och att de är på jakt efter en ny tränare permanent. Vad skulle ni säga liksom är det som brinner mest? Det ni tycker är som det här måste de rätta till som klubb?
Börjar du så ska jag fundera. Vilket som känns som att det brinner mest?
De måste bestämma hur de vill spela och därefter vilken tränare och vilken trupp de ska ha.
Så allt då?
Ja, typ. Ja, det är ju det mest ganska otydligt.
En röd tråd. Liksom,
ja, hur de jobbar helt och hållet. Mm. Sen så kan man ju tycka att de har gjort en viss riktningsförändring redan i år med de spelare de har tagit in. Men det har väl då inte riktigt gifts ihop med spelsätt och framförallt inte den gamla spelarkärnan i truppen. Så att, är det nödvändigt med en total generationsväxling och väldigt många spelare in ut och ny tränare i vinter? Det kanske jag tror att det är, men jag gissar att han inte kommer säga det.
Det är ju smärtsamt när man hörde Martin Olsson säga efter, nu missade jag matchen här senast, men när han säger att de istället för att hjälpa varandra sätter varandra i skiten på planen. Det är ju inte ett bra tecken.
Nej,
det låter inte så, som att det rimmar så mycket i... Mellan spelare eller någon annan.
Nej, och liksom när vi går ut och säger att de saknar teknisk kvalitet i sista tredjedelen, det trodde man heller aldrig att någon i Malmö skulle...
Nej, erkänna.
erkänna eller behöva säga.
Nej,
och å andra sidan så kommer det ganska oväntat, tänker jag, den här dippen som det är. De vinner ändå cupen. Man tycker att de liksom förstärker bra, alltså vet, de får in Kiese Thelin och de har erfarna spelare, så att det känns...
Alltså det är oväntat så tillvida att de är regerande mästare och lägger 80 miljoner på ett nyförvärv.
Ja, men det fanns liksom inte mycket i papperna som gjorde att...
Ja, det som talar för det är ju just att de... Jag menar, Göransson kom ju in och så gjorde de en omstrukturering av ledningen på något sätt. Och i och med det så verkar det som att de har gjort en strategisk omläggning också bakom. Och sen så syns ju den både i värvningar kanske och lite andra grejer. Och sen och plus att den här spelarkärnan som har varit bärande är ju faktiskt ganska gammal nu.
Men att när man gör sådana förändringar så högt upp, att det är så snabbt liksom
märks.
Märks liksom i spelet och i stämningen i spelartruppen, det tycker jag är men det är märkligt.
Ja, det kan jag hålla med om.
Men hur ser ni på en generell fråga då, om man tänker just att generationsväxel, man har haft en trupp som har varit väldigt framgångsrik, det spelar ingen roll om det är Malmö FF eller vilken annan klubb som helst. Och så när, liksom, hur ser ni på liksom, hur ska man enklast, ska man inte ta bort alla på en gång eller ska man fasa ut en efter en? Eller
vad? Nej, det är en helt omöjlig fråga att svara på, tycker jag. Det är ju liksom, det är svårt att säga exakt hur man ska göra det. Men man kan ju lätt konstatera, tycker jag, att den frågan är ganska aktuell här.
Ja.
Ställ samma fråga till Andreas, han sitter och lyssnar nu. God morgon Andreas Georgsson, sportchef i MFF. Hur är läget med dig?
God morgon. Jo, läget är väl helt okej. Men dagen och dagarna efter en motgång eller förlust, de är ju tunga. Man sover lite sämre och det gör ont i kroppen. Och vi har ju fått uppleva några sådana den sista tiden. Så att man vänjer sig inte. Det gör ont.
Det är klart att det är ganska kraftfull kritik mot er nu i klubben. Hur kommer det sig att ni har hamnat där ni har hamnat den här säsongen?
Jag hörde lite vad ni pratade om här innan. Jag tror att det är en kombination av saker alltid. Dels så tror jag att det finns en del som har gått och stört sig lite på. Att MFF har varit väldigt bra under en väldigt lång period. Helt unik decennium egentligen när det gäller sportslig framgång med 7 SM-guld på 10 år och 3 Champions League-gruppspel och 2 slutspel i Europa League. Så det är väl lite så att jag vet, en journalist som sa till mig att Andreas, du måste förstå att framgång säljer inte för Malmö FF längre. Och jag tror lite det är en del i det, att det är många som nu känner att nu är det dags att trycka till Malmö lite. Och sen så är det såklart vissa grejer som vi nu inte har fått rätt på. Vi har ju den här sista månaderna åkt på några smällar där vi kanske egentligen i match och spelmässigt har varit bra och ganska dominanta. Och sen har vi gjort några rätt stora misstag som har kostat poäng och sen har vi haft svårt att sätta dit chanser i den utsträckningen som vi tycker att vi borde göra.
Men Andreas, det gör att ligger inte egentligen kritiken i saker som inte är just här och nu, utan att ni väljer Milos som tränare som står för den typen av fotbollen han gör och han pratar om att öka träningsdosen till ett lag som har en åldrande spelargrupp där man vet att skaderisken ökar efter 26 och sådana saker. Att ni inte såg den problematiken i det. Alltså, hur tänkte ni, hur resonerade ni?
Det var inte så, jag vet att det var så uttalanden kom, det var inte så att det var en markant förändring i hur vi tränade den försäsongen. Vi tränade lite mer mängd under hela den perioden när vi gjorde det, januari till april, så hade vi ett väldigt lågt skadekonto egentligen, och sen så hade vi ett extremt skadeläge i maj där det egentligen inte fanns någon onormal träningsmängd eller träningsintensitet. Så att det totalt sett över våren som blev väldigt mycket prat om våra belastningsskador, så blev vår analys att mängden skador var inte så annorlunda från de tidigare säsongerna vi har haft. Det var däremot så att de koncentrerades allihopa i stort sett kring maj månad, och några av våra mest liksom bevakade och tuffaste bortamatcher, AIK, Hammarby och Djurgården, borta under en väldigt kort period. Sen såklart, vissa grejer, det där är klurigt den här säsongen när vi visste att vi skulle spela mer intensivt och mer hektiskt någonsin. På grund av ett komprimerat schema så gör man lite justeringar, upplägg, och så tar man risk med hur vi belastar, så är det alltid. Och det är klart att vi kanske också har gått lite fel i någon situation, någon individs belastning. Det gör du nog i stort sett varje år, och att byta tränare innebär alltid en ökad risk, därför då ska man lära känna grupp på nytt och det är lite nya träningsmetoder. Så att det är klart att det är saker där vi självkritiskt tittar på, men den här svartvit förklaringen som kommer och som ofta kommer i samband med motgång, den är ofta lite förenklad.
En annan diskussion som är, det är ju att när ni gjorde av med Milos, att det inte var enighet runt det beslutet. Vad stod du i frågan?
Det var enighet, och det är ett beslut som fattas av klubben i slutändan, styrelsen, så att jag vet inte var det kommer ifrån.
Rulla vidare då. Varför fick inte du klev in som sportchef och tog över tränarjobbet? Vad var det som gjorde att du var mest lämpad för det? Det finns en Jeffrey Aubin som är nära laget och så. Hur gick tankarna där?
Det får nog egentligen någon annan svara på. Det är inte så att jag anmäler mig frivillig eller föreslår, utan det var ett önskemål som kom från klubben, och på kort sikt när vi skulle in i omgång 3 på Europakvalet så bedömdes att det var den största chansen att få till en snabb effekt utan att börja om helt från noll. Och utöver det så det var inte mitt önskemål eller beslut, utan det var någonting jag gjorde när frågan kom.
Mm. Du, låt oss blicka lite framåt då. Vi satt och pratade här om att det här kommande fönstret som ni har kommer bli ganska intressant. Dels så är det ju, jag vill inte säga bäst före datum, men en åldrande spelare med Berget, Riks, Martin Olsson, Christiansen, Toivonen och så vidare. Där det kanske är läge att hitta en utfasning. Och ni har ny tränare som ska sättas och kanske hitta nya spelare och värva in. Jag vet inte hur era tankagångar går, men Tinnerholm dyker upp i flödet och sådana saker. Vad känner ni inför det här fönstret som ni, och den här vintern ni har framför er? Hur definierande känner ni att det här kommer bli för er?
Nej, jag skulle säga att det är ett transferfönster av många, och en trupp är väldigt levande hela tiden med intresse på spelare som kommer, som vi har. Som vi har den här säsongen sålt några stycken spelare såklart, och så hela tiden ska du anpassa för att ta emot nästa säsong. Och diskussionen om generationsskifte, vi vet att den typen av förväntansbild som finns i Malmö och de matcherna vi spelar både i Sverige men kanske framförallt utomlands stort sett varje år, vi värdesätter den här erfarenheten väldigt mycket, och vi har haft en stor framgång med det under en lång period, så det är inte så att vi vill vända upp och ner på en metod som funkar. Den har varit väldigt bra, men sen gör man alltid små justeringar, och det ska vara såklart alltid finnas full hunger och fullt fokus på det vi ska göra tillsammans, men det, vi upplever inte att det är problemet här. Jag hörde lite vad ni pratade om tidigare, att det saknas liksom teknisk briljans, det saknas hunger, så jag upplever inte det. Jag fattar att förluster och misstag kan tolkas så, men för mig är bilden, alltså den är faktiskt mer komplex än så. Så att detta är inte mer definierande än något annat. Det man kan säga är att vi gjorde ju lite fler sommarvärvningar i år än vad man kanske vanligtvis gör. Och det var dels för att hantera en väldigt intensiv höst, men också för att förbereda för 2023. Så att en del av de värvningarna man kanske hade väntat sig skulle komma i januari skulle jag säga att vi gjorde redan i somras, därför att det passade in, och de spelarna vi hittade tyckte vi tajmingen var rätt.
Det här med att klubben växer, ni är ju, om man jämför med när vi gjorde Blågula drömmar tillsammans med dig, så är det ju samma MFF, men det är ju väldigt mycket större skrud ni har på er idag ändå. Det här med att ni äger er egen arena, organisationen växer, det är fler väggar som sätts upp på kontoren och organisationen. Hur gör man för att inte tappa bort MFF-andan? Det som en gång byggde er till Sveriges bästa klubb. Det som en gång byggde upp er till den här positionen. Hur gör ni för att inte det ska gå förlorat nu när ni har växt så pass mycket som organisation?
Nej, men jag tror det finns en kultur och stark historia i den här klubben. Men den kommer ju inte bara från de sista 10 åren. Den ligger ju tillbaks sen vi grundades 1910. Och där har vi upplevt solsken och vi har upplevt motgång, och det formar den kulturen. Sen så har det varit en väldigt fin träff på det sportsliga de sista 10 åren, och det har fått oss möjlighet att bygga klubben robust ekonomiskt sett, att vi kan hantera några sämre år utan att behöva vända upp och ner på riktningen. Och det är väl det jag tycker MFF har varit otroligt starka på, att inte låta de här intäkterna liksom för snabbt få kostymen att växa. Så å ena sidan tycker jag det, att den historien har vi byggt i med- och motgång genom många år, den kulturen, och de bästa sidorna av den vill man inte tappa, den här liksom malmytiska tjurigheten och mentala tuffheten, att det är vi mot resten, och när det är tufft så höjer vi oss, och det är starka kollektiv som går ut och kör tillsammans varje dag. Sen så ändras ju tiden såklart, och sen får man ändra vissa grejer, behöver justeras med hur de spelarna som kommer upp idag är jämfört med hur de var för 30 år sedan såklart. Den sista punkten som du nämner och dock tror är väldigt viktig är just när man växer rent antalsmässigt, så är det en utmaning, för att det är enklare att hålla riktningen när man är liksom 2 tränare och en sjukgymnast, och då är alla med på riktningen och vad man ska göra tillsammans. vi tror ju på att bygga en bred stab och en stor klubb med specialister inom olika områden, men det blir också en utmaning att helt enkelt se till att alla liksom får all kommunikation, alla känner sig delaktiga, alla följer samma riktning. Så det är nu en sak som vi måste vara helt medvetna om och jobba med varje dag.
Mm. Härligt, Andreas. Tusen tack för att du var med oss den här morgonen. Och lycka till i de matcherna som återstår på den här säsongen.
Tack själv.
Tack. Det som är coolt ska jag säga till er nu, Linn och Noah, är ju att de duckar ju inte i Malmö för läget de är i, utan de frontar det. Ja. Det tycker jag är, jämför med ett Stockholmslag som spelar i svart, så är det lite olika hållningssätt till hur man hanterar media.
Mm. De har pratat också, har de inte det? Vi hade en stor intervju med Jurelius förra veckan senast, så att de snackar ju ändå.
Ja, typ en till dig och lite, men de här ställer ju verkligen upp. Alltså Daniel Andersson är med ut och talar, Georgsson är ut och talar. Alltså vet, det, som man säger, så när det går tungt så på något sätt höjer de sig, att då är det viktigt att gå ut och fronta. Vad tänker ni kring det han svarar? Liksom att de är trygga med det de gör, de har en metod som de tror på.
Det har ju varit ett tufft år för Georgsson, får man ju säga. Mm. Så en tuff säsong. Att man enligt dem så chansar man ju inte med tränarvalet. Men det kändes ju så utifrån sätt att man tar in Milos, och sen så funkar inte det bra, sparka honom. Georgsson går ner som tränare, det blev inte heller så lyckat. Och sen så blev det ju, man trodde ju liksom att den här ågelösningen skulle hålla sig längre, alltså ågeeffekten. Och det gjorde den inte, och nu så får han sitta här och svara på de här frågorna återigen. Så att det tar ju som ett slut för Malmö den här säsongen.
Ja, jag tycker han har fått oförtjänt mycket kritik. Alltså jag tycker han är ganska ny i sin position, han har ju varit där ett år ungefär. Och naturligtvis inte hunnit forma A-laget eller verksamheten eller modellerna som de ska jobba efter tillräckligt mycket eller länge för att man ska kunna påstå att det här året är hans fel på något sätt, utan det är ju långsiktig planering såklart som det handlar om för mig. Sen tränarvalen, det känns ju förhastat såklart att låta Milos gå med tanke på att problemen har bestått under tre olika tränare nu. Jag gör analysen att anledningen till att de tar in Åge på slutet är att de ser att det här är ett lag som vi har sett prestera under den här typen av tränare tidigare. Vi kommer inte kunna ändra fotbollen speciellt mycket. De gjorde ju ändå rätt, ingreppen i truppen var ju inte så stora, men spelartyperna var ganska annorlunda. Både Zeidan och Ceesay och Sibi när han kom då innan han skadade sig. Så att, och Boye Traoré också kanske då. Att det är ju inte riktigt spelare som passar in i den gamla kraftfotbollen som Malmö har spelat under. Alltså Åges lag är ju fortfarande kvar. Det är fortfarande, som du sa, Berget, Rex, alla de här spelarna. Christiansen som har varit där så himla länge. Men att det, för vem som helst så är det ju tydligt att det här det är en spelargrupp, en kärna i den här truppen som är närmar sig eller har passerat 34-35 år. Som har uppnått enormt mycket. Det finns frågetecken för en viss mättnad kanske. Och att om de vill lägga om kursen och spela en mer framåtlutad, fartfylld fotboll, vilket verkar som att de vill, så behöver de göra förändringar. Jag tror han säger det han kan säga här. Jag tror inte han, alltså, ärligt talat, jag tror att det pågår säkert en hel del diskussioner hur de ska göra den här strategiska förändringen i vinter. Och det skulle inte förvåna mig, även om han menar att de värdesätter erfarenhet, vilket jag tror att de gör, att man måste kompromissa bort den för lite andra värden om de ska gå till hållet de vill.
Och sen är det väl Christiansen, alltså under så många år så har han varit alltså en riktig X-faktor för det här laget. Gjort de här avgörande målen, klivit fram med de avgörande ögonblicken. Där han inte haft det, och lite grann skulle de ha sålt. Alltså de hade chansen på, var det Saudiarabien och liknande, cashat in och liksom försökt att liksom byta ut där.
Ja, det verkar ju fortfarande gå att sörja.
Ja. Mm. Var inte det, och å andra sidan så är det svårt, tänker jag, att liksom göra sig av med den absolut bästa spelaren. Så det är ju inte helt lätt läge runt honom.
Sen lånar man ut Nanasi också, går det så bra för honom i Kalmar, och han kommer säkert komma tillbaka. Så att de finns väl lite tveksamma beslut kring det också, de här unga spelarna som de har varit, och som de så gärna vill prata om att de ska få chansen och att de ska få speltid. Men just Christiansen tycker jag att det har varit jobbigt att se hur ledsen han har sett ut. Alltså när han har suttit liksom på ett knä och så här begravt ansiktet i händerna efter tappade poäng. Så det känns som att han symboliserar mycket av den frustrationen i Malmö FF. Sen satt han ju inför cupfinalen, var det på den presskonferensen?
Nej,
när han och Lasse Nilsson lurades att de skulle spela, och då var det fortfarande en lekfullhet kvar i dem. Och sen så går man då och vinner titeln där. Så att det känns som att det är mycket för Malmö FF som behöver styras upp.
Kristiansen säger ju också, det passar inte riktigt bilden av honom eller hans självbild heller, för att han inte lyckas lyfta det här.
Nej,
själv. Han ser väldigt drabbad ut av det, tycker
det
jag.
Det är det jag
menar. Att det är, men överhuvudtaget så kan jag bara tänka mig med MFF att här, för jag fick någon som sa till mig nyligen att kolla på deras poängsnitt innan och efter Champions League-spelen 14-15. Att det är ju någonting, den här truppen har ju länge varit byggd för att den ska klara allsvenskan, men den ska framförallt klara Europakvalen. Modellen är ju väldigt resultatorienterad. Alltså den pengarna de ska få in framförallt genom Europaspel, det är inte genom spelarförsäljningar, utan truppen ska vara tillräckligt bra för att få, så Europaspel ska finansiera nya spelare som kan gå in och klara det här. I allsvenskan hade de ett poängsnitt mellan 2010 och 2015 på 60,4 poäng. Om de, nu är åren på väg mot 48 poäng med nuvarande takt, då skulle poängsnittet från 2015 till idag vara 60, alltså lägre än innan de gick in i Champions League-spelet. Så att i allsvenskan så har Malmö inte presterat på ett sätt som har varit bättre egentligen över tid än vad de har gjort i nu kan man ju säga att de har tagit fler SM-guld och sådär, men poängsnittet överlag, de har inte blivit ett bättre allsvenskt lag, men de har blivit ett Europalag som klarar Europaspelet också. Det känns som att de vill göra nu, det är ju att de har förstått att man behöver inte göra den avvägningen. Man kan vara ganska utvecklingsorienterad och få pengarna att växa. För de har ju inte fått sina pengar att växa jättemycket. De har ju lagt ganska mycket pengar på spelare, men inte sålt dem eller utvecklat dem så himla mycket. Att det finns ju lag i våra grannländer till exempel som spelar i Europa och får pengarna att växa. Så att det, lite att de behöver bli bättre på att använda sina pengar, tycker jag kanske. Och det känns som kanske kärnan i det de borde göra nu.
Och så får man väl hoppas för Malmös del att de hittar en tränare som liksom kan sitta där under över tid, så att de hittar liksom ett sätt att spela om man nu ska börja utveckla. Jag tänker ju med att, jag menar, vi alla här följer ju fotboll från olika länder. När klubbar med många tränarbyten så ser vi ju liksom problem med skador. Och att Malmö har, tänker jag, liksom över tid rätt mycket förtjänst att de har ganska mycket spelare skadade, att det någonstans ligger det. Jobbiga är ju att om de ska sätta och göra allting rätt i Malmö, då kan vi lägga ner allsvenskan. Då kommer de liksom springa iväg. Så det är lite grann skönt att de faller.
Ja, och de kan säkert vinna de matcherna som är kvar nu. Är det Djurgården imorgon? Mm. Ja, de kan säkert liksom vinna den. Och sen är det,
vilket man hoppas på lite grann, så här mellan vägg och skål.
Och sen då är liksom den katastrofen mindre.
Härligt, vad kul att ni ville komma hit. Vart bär det av näst när du är ute och reser? Vet du det? Eller?
Ja, vi ska till Italien nästa vecka.
All right, så otrevligt. Det är ju tydligen väldigt varmt där nere. Ja. Det är jättevarmt och typ så här oväntat 25 grader som det inte ska vara så här sent på året och jäda.
Men imorgon ska jag till Tele2.
Där, ja.
Det är inte lika varmt, nej, men det är kul.
Fast det där uppväger allting positivt, känns det som, att behöva åka dit. Tack för den här morgonen.
Tack.
Imorgon så är vi tillbaka med Fotbollsmorgon. Och då kommer ju Jesper hit, Niklas är här, Josefin är på plats. Petter Landén, han åker på ett dagisvirus, så att han ligger hemma. Så att krya på dig, Petter.
Tack för det här morgonen.
Tack för det.
Hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.